Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelar med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Hej, Susanne Axel här. När du gör som jag och listar dig på en av Krys vårdcentraler får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Lista dig hos Kry.
Sa någon legendarisk deal. Njut av hamburgarnas hamburgare Big Mac med fluffigt bröd, saftigt kött och en oemotståndligt god sås för endast 39 kronor. Bara på McDonald's.
Hej och hjärtligt välkommen till podden Affärsvärlden Magasin. Jag heter Helene Rothstein och idag så är vi på ett event och det är årets IPO. Och det här grundar sig i Affärsvärldens IPO-guide, alltså börsnoteringsguide, som granskar alla noteringar och man har investerarnas bästa för ögonen. Tanken bakom IPO-guiden som alltid finns på affärsvärlden.se, det är att vara en offentlig blåslampa som eldar på aktörerna i riktning mot högre kvalitet där de sämsta exponeras och de bästa prisas. Och idag så prisas då de bästa i olika kategorier. Och vid det här eventet, årets IPO, som delas ut varje år, så ges det pris till de bästa börsnoteringarna, de bästa rådgivarna och de bästa aktielistorna.
Hallå, Peter Benson, chefredaktör på Affärsvärlden. Nu står vi här på årets IPO. Hur viktigt är det att dela ut sådana här priser, skulle du säga?
Ja, men det är nog lite viktigare än man kan tro faktiskt. För att när det görs mycket börsnoteringar och det finns ett jättestort intresse från privatsparare och alla möjliga för det här, då är det viktigt att liksom skilja agnarna från vetet. Och det jobbet som IPO-guiden gör handlar om att liksom upptäcka och belysa olika typer av problematik eller flaggor eller frågetecken kring de här IPO-erna. Men andra sidan av myntet är ju då att på något sätt prisa dem som har gjort ett bra jobb. Och genom att prisa dem samtidigt som man då kanske belyser det som är mindre bra, så skapar man en effekt som jag tror faktiskt gör skillnad. Att över tid, över flera års sikt, då ser vi skillnad. Att det blir bättre och bättre IPO-er faktiskt. Att det blir... prospekten blir bättre och bättre, man adresserar de frågeställningar som vi tycker är viktigt. Så att, och då tror jag att både så att säga, piskan och moroten behövs.
Och flaggor ska man säga, det är nästan, det är inte riktigt varningssignaler, men det är mer något som man ska vara uppmärksam på, och ibland kan det vara en varningssignal. Eller hur ska man tolka de här flaggorna?
Ja, men jag brukar tänka på det som om man ska köpa eller sälja ett hus. Då besiktar man huset, så har man någon sån besiktningsman där som berättar att de här fönstren behöver kanske målas om och taket är si och så och vad det nu kan vara. Och det betyder inte att du inte ska köpa huset. Det betyder bara att du ska känna till att de här, så att säga, frågetecknen finns. De här möjliga liksom, problemen finns med den här då, tillgången. Vare sig ett hus eller ett bolag du ska köpa in dig i. Så att vi ser inte att flaggorna är liksom någon slags röd dödskalle stay away. Utan det är inga problem om det finns en eller två flaggor. Men du ska känna till dem och så ska du ha ett medvetet val. Men jag vill ändå köpa det här. Den här börsposten eller det här huset eller vad man nu ska tänka på det som.
De här flaggorna som vi pratar om, de är indelade i flera kategorier och det finns 25 olika flaggor på IPO-guiden. Har det till exempel varit hög emissionskostnad? Har det varit oklarhet om handelsplats eller har processen blivit försenad? Det kan också handla om prospektet där det kan finnas en kort finansiell historik till exempel. Eller kan det också vara så att det finns för de här personerna då som ingår i ledning eller i styrelse så finns det då en flagga till exempel som handlar om CV med plumpar. Och för investerare så är det relevant att känna till om nyckelpersoner har ett bagage som till exempel konkurser, tvister, åtal eller liksom andra plumpar i CV-protokollet. Och det kan också vara sådär att det finns en säljsugen storägare i förhoppningsbolag, att bolag i tidiga skeden de kan göra nyemission för att de behöver pengarna. Om det samtidigt finns då en storägare som verkar vilja sälja egna aktier i bolaget så är det en varningsflagga. Till exempel då en kort lockup. Dels är det lite illojalt att konkurrera med bolaget om aktieköparna och dels tyder det på en klen tilltro till bolagets framtid. Så det är också ett exempel på flagga.
Finns det någon skräll i årets som du själv, kanske inte skräll, men något som du tycker att det här sticker faktiskt ut lite grann i årets IPO?
Ja, men jag tycker två saker är lite intressanta. Det ena är att Nasdaq, som då driver både stora Stockholmsbörsen och First North, som har gjort liksom den absolut största delen av alla de här noteringarna under 2021. Och 2021 var ett rekordår med 150 noteringar, mest någonsin. Och Nasdaq och First North stod för den absolut största delen av det här. De kommer ganska dåligt ut om vi tittar på kursutveckling och antal flaggor. Och det tycker jag är lite intressant. Och en liknande... Ett liknande mönster kan man se om man tittar på en stor aktör som Carnegie till exempel, som har varit med i kanske 30 noteringar eller något sånt där, vilket är väldigt mycket för en sån här corporate finance-aktör. De kommer inte heller så bra ut. Så att en liten spaning kan vara att de här marknadsledarna, om vi kallar det för det, de kanske har varit lite överbelastade och inte hunnit med och säkerställa kvaliteten alla gånger. Medan de som då har lyckats bättre är de som kanske har haft mycket färre bolag. Vare sig vi pratar rådgivare eller listor, då är snittet typiskt sett bättre. Vilket är lite intressant.
Vi har ju en på rådgivarsidan, Avanza. Det förvånar mig lite grann. Jag visste knappt att de gjorde det här, kanske man ska säga. Men det förvånar mig.
Ja, och det är också jätteintressant. För jag tror att Avanza är en typ av aktör... Det är bolag som har ganska bra koll på läget själva. De behöver nog inte så värst mycket rådgivning. De är duktiga, de är smarta, de har mycket liksom kompetens kanske i bolaget och nära bolaget. Så då kan de välja en aktör som Avanza. Och det finns även andra som är kanske har liksom inte fullt, de har liksom inte Carnegies resurser att hjälpa till med allt, utan de kanske är lite mer liksom snäva. Och då kanske det finns ett urvalseffekt att de bolagen som är lite liksom mer kunniga och erfarna i sig själva, de kan välja den här typen av aktörer. Så det är en hypotes i varje fall då, att det kan göra att ett bolag som då Idun Industrier, som har gått väldigt bra för, de vågar så att säga välja Avanza, för de behöver inte hela det här fullservicepaketet som du får av en traditionell investmentbank. Det är en hypotes i varje fall.
Intressant. Ja, tack så mycket.
Du lyssnar på Affärsvärlden Magasin med Helene Rådstein.
Marknaden sponsras av SPP, pensionsbolaget. Man kan ju störa sig ibland på pensionssystemets alla förkortningar, men om man ska känna tacksamheten en kort stund så måste man komma ihåg också att pensionssystemet utvecklas ju rätt mycket genom 100 år i takt med att folk blir äldre och att arbetsmarknaden förändras. Och det är nog inte så lätt att bara slänga allt i soptunnan och börja om från nytt, så att säga. Men jag tänkte säga någonting om det som kallas för ITP, för det är en viktig del i pensionssystemet. Halvvägs genom 1900-talet så hade vi fått en arbetsmarknad med parter som alltså förhandlar om de anställdas villkor. Kollektivavtal alltså. En bit in på 70-talet kom man överens om att alla tjänstemän, alltså kontorsarbetare med kollektivavtal, också ska ha en obligatorisk tjänstepension. Så det som händer är att man kommer överens om vilka villkor som ska gälla alla kontorsarbetare som har den här pensionen. Och så gav man den ett namn. Industrins och handelns tjänstepension, ITP. Och ITP har funnits runt 50 år. Jag tror att alla har hört begreppet, men ganska få vet nog vad det är. Men är man tjänsteman och jobbar för ett bolag med kollektivavtal, då har man med stor sannolikhet just den här pensionslösningen. Jobbar man med något annat, typ inom vården eller på ett industrigolv, då har man förmodligen en annan lösning som heter en annan förkortning. Men har man den här lösningen, ITP, då betalar arbetsgivaren in pensionspengar varje månad. Det brukar vara 4,5% eller mer om man tjänar mycket pengar. Och ska man välja hur den här pensionen placeras? Man kan exempelvis välja SPP, men gör man ingenting, då finns det som vanligt då ett sånt här mittemellanval som ska passa så många som möjligt, tycker man. Och just det här ska vi prata lite mer om nästa gång, men det här var alltså en liten bakgrund till vad ITP är för någonting. En sån förkortning som man ofta hör, men som många alltså inte riktigt vet vad det går ut på. Men tack säger jag till SPP som hjälper oss att förstå pensionens roll både som vår framtida lön men också som en positiv kraft i ekonomin och i samhället. Och för att SPP möjliggör podd och marknaden, vilket är fantastiskt. Tack så mycket.
Ja, det blev storslam för Spotlight Stock Market under årets IPO. Och Spotlight, de är också kan man ju säga medsponsor till IPO-guiden. Men man har tidigare bara kammat hem enskilda priser vid den här årliga prisharmonin. För 2021 så korades dock marknadsplatsen som bästa lista i tre klasser. Och det är kvalitet i klasserna småbolag och mikrobolag samt kursutveckling i klassen mikrobolag.
Ja, nu står jag här med Carl Emil Engström från Idun Industrier. Läs hela diplomet.
Ja. Årets IPO 2021. Idun Industrier, juryns stora pris. Affärsvärldens IPO-guide granskar samtliga svenska börsnoteringar. 2021 börsnoterades 143 bolag. Idun Industrier tilldelas juryns stora pris tack vare kombinationen inga flaggor och exceptionell kursutveckling.
Ni är årets stora vinnare ikväll. Hur är det?
Nej, men jättekul såklart. Det känns jätteroligt.
Är du själv storägare?
Vi tror ju ganska mycket på det här med pilotskolan, på de incitament som det skapar att vara delägare i bolaget. Det gör vi dels genom att vi som faktiskt arbetar centralt på Idun har investerat allt eller i alla fall merparten av vårt privata kapital i Idun. Men det också, speglar sig också i hur vi jobbar tillsammans med våra gruppbolag där vi har en tydlig preferens för att samäga tillsammans med ledningen i respektive bolag så att säga.
Sedan Rysslands anfallskrig mot Ukraina, har det blivit svårare eller hur ser det ut på förvärvssidan att hitta objekt som är till salu?
Nej, men alltså Idun är en bolagsgrupp och det vi gör är att vi investerar i och tillsammans med ledningen i respektive gruppbolag så förvaltar vi och utvecklar långsiktigt små och medelstora kvalitetsföretag. Vi har en ganska egengenererad approach till förvärv där den absoluta majoriteten av våra affärer kommer till genom ett proprietärt arbete. Alltså affärer som vi själva har letat upp, som vi själva har skapat kontakt med, som vi själva har upprätthållit kontakten med. Och det gör att relationerna och dialogerna kan inte sällan ha pågått under kanske lite längre tid. Och det gör också att, så att säga, för oss är det snarare ofta andra faktorer än kanske just det akuta marknadsläget som gör om vi får göra eller inte göra affärer. Huvudsakligen hur situationen är för de entreprenörer och ägare som vi är intresserade av.
Så det har inte påverkat er nämnvärt? Alltså ni håller på, det är en process som tar flera år ungefär, eller?
Ja, precis. Relationen kan absolut sträcka sig över flera år och har i flera fall gjort det. Sen är ju själva processen går ju naturligtvis mycket snabbare när det väl tillfället uppstår. Vårt jobb handlar ju mycket om att vara där när tillfället uppstår.
Det här är ju också om man uppmärksammar en IPO, en börsnotering och sådär. Hur viktigt var det för er att gå till börsen?
Nej, men det var ganska viktigt av flera olika anledningar. Dels så i takt med att man växer så är det så att säga, det är inte rimligt att ställa krav på den ägarbas man har att också så att säga, ställa upp med kapital för att finansiera tillväxt i all evighet när man växer. De vill ha de befintliga ägarna vill väl i vissa fall också så att säga, ha en likviditet i sin investering. Men den stora fördelen det är ju förutom så att säga att det faktiskt tillförde kapital till oss. Också att vi kanske så att säga bland annat genom såna här roliga saker blir lite mer välkända även om vi naturligtvis inte är det största bolaget på börsen så är det ju en fördel för sådana som oss när vi kontaktar entreprenörer om det ringer en liten klocka långt bak i huvudet vilka vi är och vad vi gör. Så att säga. Det hjälper oss absolut.
Utmaningen framåt då för er del, vad är det för någonting?
Vi kom ju från en period under 2021 där vi har sett mycket prisökningar på både råmaterial, på frakter, på en hel del annat under en väldigt, väldigt stark konjunktur där det så att säga. Jag tycker våra fantastiska gruppbolag har lyckats väldigt väl med att parera det och jobba aktivt med sin prissättning. Och givet den situation vi ser nu så är det naturligtvis ett arbete som kommer behöva fortgå. Men sen är det ju naturligtvis att det finns ju en ökad oro kring det allmänna affärsklimatet. Och det kommer ju naturligtvis påverka oss också.
Men nu så vandrar vi vidare här till en annan vinnare i kväll och det är Avanza. Som vi hörde här som Peter sa så lyser storbankerna med sin frånvaro under den här prisutdelningen vad gäller bästa rådgivare 2021. Och Avanza prisas däremot i flera kategorier under årets IPO. Och störst uppmärksamhet av Avanzas noteringar i fjol det fick Idun Industrier som vi lyssnade på här precis.
Vad heter du för någonting?
Pauline Holst Blomqvist.
Och du kommer från?
Avanza Bank.
Och ni har fått priser av varför då?
Vi har vunnit sammanlagt 4 utnämningar priser för bästa rådgivare 2021.
Hur stort är det om man är, för du kommer från Avanza. Hur stort är det för Avanza att vinna priser för rådgivning i konkurrens då med andra mer? Kanske då som man tänker på Carnegie och lite andra banker. Hur stort är det för er?
Det är klart att det är betydelsefullt och jätteroligt. Men det är ju naturligtvis tack vare våra fantastiska kunder. Våra bolagskunder såväl som investerarkunder.
Vad har varit svårast då? Vi blickar tillbaka sen. Det här är ju förra årets IPO-er. Vad har varit svårast då på rådgivarsidan skulle du säga? Det var ju otroligt många IPO-er.
Jag tror att det som är viktigast för oss är att vara väldigt selektiva när vi väljer bolag att samarbeta med. Avanza är ju Sveriges största investerarplattform och vår vision är att skapa en bättre framtid för miljoner människor. Inte minst genom att möjliggöra investeringar som annars bara åtnjuts av institutioner för allmänheten. Och i det perspektivet så har vi ett ansvar att fokusera på kvalitet.
Och vad står det på diplomet?
Vi har då vunnit bästa rådgivare 2021, kategori kvalitet, kursutveckling i klassen miljardbolag, kvalitetklassen småbolag och även hedersutnämnande och ytterligare ett som var väldigt fint.
Tack så mycket och grattis till det här.
Stort tack.
Har du varit länge på Avanza?
Styrelsen fattade ett beslut om att man skulle satsa strategiskt på det här.
Ja men hej, Kristoffer Kassel på checkin.com. Grattis till att du vann bästa notering 2021 i kategorin kursutveckling i klassen småbolag.
Ja, det var nog framförallt teamet runt om bolaget som har gjort ett hästjobb med noteringen. Men det är kul att det har varit en god utveckling för de som valde att teckna och vi är glada att ha mycket, mycket nya aktieägare. Så att, absolut.
Är det på något sätt liksom viktigt att bli uppmärksammad för att det här var en bra IPO?
Jag har tänkt på det där. Det är nog lite, det är lite dubbelt. Det är klart det är väldigt roligt för teamet som på något sätt ett kvitto på det jobb de har gjort. Men sen vet jag egentligen inte vad det betyder för bolaget. Men det betyder mycket för de ägarna som var med tidigt och som har fått den här utvecklingen såklart. Och vi hoppas väl på att, så att säga, alla våra ägare ska ha bra avkastning även framöver.
Kan du läsa här vad det står för motivering?
Absolut. Checkin Group i kategorin kursutveckling i klassen småbolag. Affärsvärldens IPO-guide granskar samtliga svenska börsnoteringar. 2021 börsnoterades 143 bolag. Från teckningskurs och framåt har Checking Groups aktie stigit 336% mer än OMX30-index. Det är bäst i klassen och överstiger vida den genomsnittliga relativavkastningen på 7% för småbolag.
Kommer det fortsätta så här?
Jag får nog inte uttala mig om det, men vi ska göra vårt bästa i alla fall.
Ja, det ska bli kul att följa. Tack. Grattis. Nu är det dags för mig att gå vidare på det här kalaset, årets IPO. Men det som du kan kalasa vidare med, tycker jag, och lära dig mer om, det finns på affärsvärlden.se/IPO-guiden. Och det här är väldigt intressant och bra för alla som är börsintresserade. För du kan följa nya bolag som kommer till börsen nu, relativt nya bolag som har noterat sig och se hur de har gått, vilka rådgivare de har använt sig av och så vidare. Och sen så kan man också läsa mer såklart om årets IPO. Ja, men gå in och kolla där, för det tar liksom aldrig slut, och särskilt inte när vi har haft så många noteringar som var det år 2021. Det var ju 143 stycken. Så gå in där och botanisera och gör det lite titt som tätt. Ha koll på det här. Och den här podden, den är tillbaka om en vecka. Då blir det faktiskt en längre intervju med en av vinnarna från årets IPO. Men det är inte bara därför som han intervjuas. Hörrni, vi hörs om en vecka. Håll ut, hej då!